Kommer du ihåg tidigare i våras när vi pratade om TV4s kamp för att hitta bloopers?
Mm.
Eller för att bloopers ska uppstå?
Ostbågebranden, etc.
Exakt, aktuell brand. De har varit i farten igen nu i alla fall. Tidigare i våras så var det ju den här klassiken redan nu då, när Soraya sa pippa istället för piffa.
Våren är på ingång, många kanske vill pippa. Pippa vill de kanske också.
Det är så.
Vem vet vad man känner för
ja, 45 000 likes och en hel nation garvade läpparna av sig.
Så jävla sjukt.
Nu har det här hänt igen.
Nej.
Nej men i fredags 05.50, jag var uppe tidigt, mådde fruktansvärt.
Varför då?
Hemma från semestern, du vet, allt var bara vidrigt.
Regnigt Sverige. Var det, vänta, får jag gissa vilken programledare det var?
Ja, absolut.
Fast det var, sa du vilken dag det var?
Fredag.
Jenny Strömstedt. Jenny Almsjö.
Nej, de är ju helg queens.
Ja, förlåt.
Det var Steffo.
Steffo
och
såklart.
Kvinnan som jag glömde bort
vad
hon heter.
Det är alltid Steffo.
Sofia kanske. Ja.
Sofia Geite.
I alla fall, jag hade ju en fruktansvärd morgon. Det blev inte bättre då när jag blev vittne till en ny blooper. Den här gången var det bara dock programledarna själva som tyckte att det var kul.
Ska vi prata med Christer Mattsson?
Han deltog på mötet igår och forskar om sånt. Han kommer hit.
Mm.
Vi är snart tillbaka.
Nej, vi har ju 45 sekunder.
Ja, men det är snart.
Vi ska bland annat...
Ja, jag så säger,
skrattar de i 45 sekunder.
Bryt, ja.
Bryt!
Tokigt. De trodde att de skulle gå över till reklam, men det var egentligen 45 sekunder kvar. Nej, men jag såg det här live då och blev på väldigt dåligt humör och tänkte att alltså, det är bara en tidsfråga innan det här dyker upp som en reel. Och mycket riktigt.
Mycket
fucking
riktigt.
Dök upp som en reel.
De är inte sena på det där, Frans.
Nej. Någon jobbar heltid.
Ja, men
liksom
verkligen.
Trycker på knappen. Det som dock var skönt var att den här reelen har bara fått alltså knappt 4000 likes.
Oh,
så det var liksom skönt. Inte, den blev
hopp
inte viral.
Om mänskligheten.
Verkligen. Man kan inte lura svenska folket hur som helst. Alltså roligt att ni har kul på jobbet, men håll gärna oss utanför.
Ja.
Tack.
Ni har nyheter att berätta. Ja, det är ett allvarligt läge.
Det är därför ni lyssnar på Nära vänner, en podd med Expressen Nöje.
Snyggt. Men vi har 45 sekunder kvar, eller? Det är inte jingel än.
Känner du av den generellt festliga stämningen i land och rike nu när det är Eurovision-vecka?
Vilken stämning tänker du på då?
Ja, nej men jag håller med dig. Det känns lite grann som att det har gått troll i det här med Sveriges arrangemang.
Nytt
av
uttryck, alert.
Ja, gammalt men användbart. Det är liksom bara uppstår nya problem hela tiden.
Mm.
Om man fick välja fritt som land hade man kanske valt ett annat år än 2024 att arrangera Eurovision. Så.
Och en annan stad kanske?
Framförallt det. Mm. Ja, återkommer.
Lilla Malmö är ju under liksom siege.
Lite så. Jag tänkte säga först att Israels medverkan är väl den stora elefanten i rummet. Men det är ju inte en elefant i rummet för alla pratar ju om den.
Har ni sett elefanten i rummet? Ja, precis. Den är svår att undgå.
Ja, men lite så. Det har ju varit mycket kritik och sådär. Och många som har höjt röster om att Israel borde diskvalificeras och så. Men att EBU har ju varit... de har haft en linje hela tiden att nej, det kommer inte hända så. Men det har ju lagt lite sordin på stämningen. Många artister har ju ställt in sina medverkanden. Alltså inte i tävlingen, men runt om på de olika evenemangen i Malmö och så. Vad tycker du?
Ja, alltså jag tycker väl att jag är inte så sugen liksom. Jag tycker att typ, alltså jag har inte lust med Eurovision just nu. Jag känner bara att det är så här, det finns större problem i världen. Det finns liksom saker som är viktiga på riktigt som sker här och nu. Alltså typ kriget i Gaza och att det får mig att känna som att så här, jag har svårt att sitta och ballongvifta och vara så här, yay, det är precis som alla andra år typ.
Ja, ja.
Nej, så jag har inte kollat på semin och tror inte jag ska kolla på finalen heller.
Nej.
Men
hade du sett annorlunda om Israel inte var med?
Hade jag.
Mm,
ja,
mm,
det är just det här att man liksom låtsas lite som att så här, det är som vilken annan stat som helst. Typ. Mm. Det tycker inte jag att de är i detta nu eftersom de agerar som de gör. i Gaza. Ja, jag är väl ganska kluven över det där, och samtidigt vill man ju veta vad som händer och så här, sånt.
Galopperande FOMO.
Men typ. Men för att jag brukar ändå tycka att det finns ett sån mys och samling, så här, folksamling kring Eurovision och sånt. Ja. Men jag kan också känna så här, för mig personligen så kanske de faktiska, alltså realiteten för människor i Palestina är viktigare än att sitta och ha Eurovision-mys, typ.
Ja, men jag fattar. Alltså jag tycker att det är tråkigt. Det är ju mer det liksom, alltså så här, det är alltid superstor säkerhet kring alla sådana här stora evenemang. Men det känns som att liksom hela förspelet liksom till den här veckan och även nu under veckan, så är ju typ säkerheten den när man pratar om, vilket jag tycker är väldigt tråkigt.
Alltså jag såg att det fanns så snipers på taken, typ. Ja. Alltså polisen har så krypskyttar ifall det skulle hända något. Bara.
Väldigt kontinentalt, tycker jag.
Ja, eller amerikansk kanske.
Ja. Ja, men så här, det finns ju mycket att säga om det här, men jag skulle istället vilja fokusera på hur deppigt det alltid brukar bli när vi i Sverige ska anordna stora evenemang. Sverige är ju landet som gärna vill förbjuda allt som riskerar att kunna bli lite för roligt. Så.
Danstillstånd på krogen etc.
Ja, men lite så.
Vi har ju försökt ha OS en massa gånger, men vi får ju aldrig det.
Nej, och det är också varje
OS vet att vi är så tråkiga.
Ja, varje gång som vi typ ska arrangera OS är det typ så här, det här ska bli det billigaste OS någonsin. Man bara, vad kul. Inget får liksom någonsin kosta pengar i det här landet. Det är så jävla sur.
Förutom Nya Karolinska.
Ja, precis. Ja, men så här, vi kan ju börja med invigningen av den här stora folkfesten i lördags då. Tror du att Malmöborna gick man ur huset för att kicka igång festligheterna?
Jag tror att man gick ur huset för att demonstrera kanske, eller?
Ja, vi kan lyssna hur det var på invigningen.
Det var glest i publiken när Eurovision Village invigdes i Folkets park i Malmö under lördags eftermiddagen.
Malena Ernman?
Ja.
Var det det?
Ja. Som framträdde med ett riktigt sömnpiller.
Inte ens La Voix fick man. Nej.
Vi kan lyssna på en reporter från P4 Malmö som intervjuade Malmös Eurovision-general Karin Karlsson. Hon var inte oroad över den ljumma stämningen på invigningen.
Nej, men det tycker jag är lite väntat. Förra gången vi gjorde Eurovision var det också så här lite lugnt i början. Och jag tänker att kanske många vill se så här lite tveksamma nu i början. Men när man ser det här är folkfest, det här är god stämning, så tror jag faktiskt att många kommer ut.
Ja, ett övertygande besked. Det är folkfest. Det är god stämning.
När folk ser det, då kommer de komma. Då kommer det bli trevligt. Då blir det folkfest.
Jaha. Ja, det är ett mantra. Också då, en annan del av festligheterna i början av Eurovision-veckan är ju den här turkosa mattan. Som då när artisterna får möta pressen för första gången och sådär och bli intervjuade och så. Brukar vara rätt så spexig och kul tillställning, ofta utomhus. Men i år så har man då ändrat upplägget. Det är istället inomhus då på Malmö Live, konserthuset i ett undangömt litet hörn. Där inga fans hade tillträde utan bara journalister. Tydligen en jättetråkig sändning. Jag kollade ju inte. Och det här är ju liksom för hardcore-fansen av Eurovision, kan man ju ändå säga. Men inte ens de tyckte att det var roligt.
Nej.
Det var också så här pauser mellan varje intervju där de visade så här fina bilder på Malmö.
Aha. Man bara, okay.
Kul. Precis som man vill se. Alltså, jag vet inte. De har också kortat ner och ville göra en mer effektiv sändning av den här turkosa mattan.
Ja.
Man bara... Varför? Alltså det är liksom som att korta ner Vasaloppet. Bara sända liksom start och mål.
Men du sa ju precis att det var långa pauser mellan att det var dåligt.
Ja, men det var tydligen ännu, det skulle ändå vara kortare och mer tidseffektivt.
Aha,
På något sätt, fråga mig inte. Annars då, angående Malmö som världsstad, ja, vad ska man säga? Eurovision är ju då i Folkets park. Eller Eurovision Village är i Folkets park. Och det ska ju då vara liksom det stora navet för festligheter under veckan. Det är typ som ett festivalområde då.
Det är ju liksom murar runt då, kan man säga. Eller liksom
exakt,
väggar.
Exakt.
Brukar det alltid vara så avskärmat, eller är det för säkerheten nu?
Det brukar ju alltid vara ett avskärmat område, men det brukar ju oftast vara ett lite mer sceniskt och liksom fint område. Så nu är det liksom en gräsplätt. Alltså det ser ut så här. Alltså, jag visar en bild nu för fan, jättedeppigt.
Men samtidigt, jag tror många Malmöbor önskar att Eurovision Village inte låg i deras park. Alltså, Det känns inte som att det ens är välkommet där. Alltså,
nej. Nej, men lite så.
Att inte det är bara jippo liksom.
Inte på min backyard. Mm. Men flera personer har sagt att det känns lite som den här Willy Wonka-utställningen. Från Jaha. I vintras, du vet, som blev en min.
Willy Wonka Experience i Glasgow.
Precis, precis. Mm. Jag vet inte, jag blir bara så trött på att varje gång som Sverige arrangerar någonting så ska det liksom vara det här halvdana, mesiga. Lite grann. Vi är liksom ett av Europas rikaste länder, men det ska alltid bli liksom billigt när Sverige arrangerar något.
Du borde bo i typ Dubai eller någonting.
Ja, ja men alltså. Eller Norge, lite oljepengar. Alltså, fan.
Ja, verkligen. Men tror du inte att det har att göra med att det är ett speciellt år, att de måste tänka så mycket på säkerhet?
Nej, men det var likadant,
och terrorhot och...
Nej, men typ inte. Det var likadant inte. För när det var i Malmö där att typ, nu ska det bli jävligt billigt. Det är för dyrt att ha det i Stockholm. Alltså det är liksom alltid det här liksom, tävlingen i vem som kan ha det billigast. Ja. Och jag vet inte, vi älskar ju att vinna Eurovision uppenbarligen, men vi hatar ju att arrangera det.
Det är så jävla sant.
Ja. Ja. Jag fick också en skamsköljning när jag tänkte på nu att men imorgon, eller när det här avsnittet släpps, torsdag, röd dag. Var ska bögarna köpa sitt bubbel? No, Systembolaget is closed. It's Kristi flygare, you know. Så liksom, jag är jättestressad.
Det är jävla svårt att förklara för alla som kommer hit. You actually cannot buy alcohol.
No. Thursday, you know. No alcohol for you. Så det har jag varit oroad över. Hur det ska gå för alla törstiga bögar. I alla fall, lite kort. Jag såg också första semin igår då, till skillnad från dig. Den tyckte jag ändå höll bra klass. Det var godkänd scen. Internationell klass. Petra Mede var jättebra. Malin Åkerman något överflödig, men hon kan ju i alla fall engelska.
Så kan det är inte Petra det?
jo, men liksom, det hade kunnat vara liksom Arantxa. Nej, skoja, gillar henne. Men liksom...
hon var alltså utbytbar, kändes verkligen, Malin verkligen. Åkerman, eller?
Ja. Lite
men medan Petra är one of a kind.
Ja, jag såg det också, jag läste någon intervju med henne till och med. Att det var ju Edward af Sillén, det är han som har skrivit manus och allt sånt här. Och det är ju han, hon har ju också varit med i flera Edward af Sillén-filmer. Så
ja,
det är ju liksom hans verk.
Han har tagit
verk.
In henne, ja.
Precis. Men vi får väl se vad som händer nu. När vi spelar in det här så är det onsdag. Hoppas att allt går bra.
Verkligen, att alla kommer oskadda ur det här.
Lite så.
Alltså, det är ju typ det som är ens önskan. Alltså, tyvärr. Alltså,
ja, kul.
Hoppas vi får en bra festkväll också, såklart.
Ja. Mm. Men glad Eurovision till er som firar.
Till er som firar,
Jag kommer kolla.
Det vet vi.
Ja, mazel tov.
Mazel tov, ja.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Årets största modehändelse. Met-galan.
Till och med jag har nåtts av bilder.
Ja, härligt. Det är ju lite så Hunger Games-känsla.
Varför då?
Alltså, de är The Capital.
Jag har inte sett Hunger Games.
Skrek. Watching party.
Ännu en grej jag inte har sett.
Nej.
Fortsätt.
Ja. Det är en uppvisning i överflöd, rikedom och skönhet. Alltså, det är väldigt vackert att titta på. Älskar. Mm. Men har du sett Kim Kardashian?
Jag såg en bild, ja.
Hon har ju blivit en stor snackis. Hon blir ju alltid det. Hennes midja var ju snörd in till liksom revbenens yttersta.
Vad skönt.
Eller, alltså, hon var så snörd så att det var snörd.
Som en kassler.
Som en kassler fast inte något fett på.
Nej.
Och sen över den vackra silverklänningen hade hon ju en nopprig liten kofta. En liten bolero.
Mm.
I grått. Och det, alltså, den var verkligen nopprig.
Mm.
Och det här är ju, jag tror det var Maison Margiela. Men många sa ju att så här, ta av dig koftan. Det måste varit en wardrobe malfunction. Men det är klart att det inte var. Det var ju så att det skulle vara.
Ja, det känns inte som att det finns plats för wardrobe malfunctions på
Met-galan. Nej, absolut inte. Och vet du vad hon hade? Hon hade så här höga stövlar, alltså typ 10 cm klackar. Mm. Fast på platå, på tån. Mm-hmm. Och sen den här klacken hade de tagit bort För den skulle fastna på klänningen. Så hon gick på tå så här hela galan.
Vad skönt.
På bara 10 cm platå. Så jävla sjukt.
Ja, jävlar. Mm. Kom inte att säga att Rika bara har det bra hela tiden.
Verkligen. Men jag såg, det finns en tjej som heter Modemassaken på TikTok.
Inte sett.
Väldigt bra analyser. Och hon hade, även innan Met-galan hade hon en spaning om att Kim Kardashian har tyvärr opererat sig till ett utseende som nu är jätteute. Mm-hmm. Alltså, så hon hade sett Kim Kardashian i American Horror Story, där hon har en ganska stor roll och ska spela en karaktär. Men hon bara, man kunde inte tänka bort hur ute hon ser ut. Alltså, oh. Det här super snatched, contoured, mörka bryn, hela liksom, ja, men du vet ju hur hon ser ut. Mm, mm. Att det är en sån tydlig liksom tidsaspekt från typ 2016-17.
Ja, okej.
Okay. Så hon bara, det var som att en karaktär skulle gå in och ha så brun läpppenna och blå ögonskugga som på 90-talet. Okommenterat.
Ja.
Ja, synd om Kim. Alltså när man har gjort det där permanent. Man ska ju fan aldrig göra något permanent alltså.
Men det går väl att ändra. Hon har väl världens bästa plastikkirurger.
Ja.
Löste.
Ja, men också hennes silhuett är också så. Förlåt, men den är ju uttjatad med den här smala midjan och en jättestor rumpa.
Ja.
Nu har hon ju i och för sig tagit bort mycket av rumpan, men den blev ju ännu större nu med smala midjan.
Men hon är ute generellt, det är det du säger, typ. Eller?
Alltså, hennes utseende är ute. Ja. Men, och så då har hon ju också blonderat sig. Alla är så arg på henne att hon har blonderat sig igen. Mm. Köp en peruk, älskling. Du fryar ditt hår på ett sjukt sätt. Anyways, det här är verkligen kommentera kvinnors utseende hörnan.
Jättebra.
Förlåt.
Jag är glad att du gör det.
Mm. Är Hailey Bieber gravid? Frågetecken. Hon dök inte upp på galan.
Mm-hmm.
Och en paparazzi-bild på henne visar en liten bumpily bump. Mm-hmm. Kanske. Mm-hmm. Andra säger att det är hennes klänning som har blåsts ut.
Mm.
Justin Bieber mår ju inte så bra just nu. Jag vet inte om du vet.
Jag har sett några print screens sådär, att det är,
han har ju skägg.
Ja, och it's borrelia.
Han hade ju en halvsidig ansiktsförlamning.
Alltså typ stroke.
Jag vet inte om det var stroke eller om det var trött. Borrelia som gjort att han var liksom helt stel. Så att han har lite kämpigt, älskling. Men jag hoppas att de är gravida. Det vore väl kul för dem.
Mm. Projekt.
Temat för kvällen, Met-galan, var Garden of Time.
Mm.
The Garden of Time, baserad på en novell från 60-talet. Jag gillade verkligen hur Tyla tolkade det här. Artisten som har gjort den här Make me sweat, make me hotter.
Visste jag.
Du känner igen.
Mm, mm.
Hon hade då en klänning av sand. Så hon var liksom ingjuten i någon sorts gipsklänning. Hon kunde inte gå, så de fick lyfta upp henne för trappan. Och sen på den hade de bara klistrat så här vacker sand. Och så höll hon i ett timglas med sand i. Så hon var ju time då. It was so gorgeous! Det var som en Project Runway challenge.
Alltså det kliar på min kropp bara var liksom... Jag hatar ju sand, det är det värsta jag vet.
Sand överallt. Lalle
måste allt vara så jävla obekvämt. Alltså Kim får liksom stappla fram på de där klackarna och hon ska liksom vira in sig i sandpapper.
Mm. Det är verkligen obekvämt för dem. Det är hemskt.
Nytt scoop att tjejgrejer är obekväma.
Ja.
Ja.
Överlag tyckte jag att temat bjöd på mycket tråkiga blommiga kreationer. Blommigt är ju inte ofta, alltså det är inte så snyggt på kläder.
Nej.
Vi minns ju alla Kim Kardashians baby bump klänning när hon hade blommit från topp till tå och handskar. Minns du?
Nej.
Nej. Men det var ganska, alltså det blir lätt lite så mormor.
Ja.
Rihanna var inte där, inte heller Blake Lively. De brukar vara liksom så stjärnor klädmässigt. Vinnaren klädmässigt tyckte jag var Isabelle Huppert. Du har sett?
Nej, jag har sett Ring min agent.
Hon hade på sig en skir klänning med släp över hela trappan som bara föll, som man såg trappstegen så här. Det var som silke. Det var helt otroligt, jag ska visa dig en bild sen. Men vi kör igenom det här nu, för jag har bara en punkt till. Min älskling, Ariana Grande. I love that girl so much. Hon uppträdde live. De har ju alltid en så surprise artist. Och hon körde faktiskt gamla dängor.
Kul!
Alltså kul, inte bara från sitt nya album, som jag dock älskar. Men Hello, my name, brand me up. Hello, my name, get me beanie. Jag tror hon körde den.
Ja, det är det värsta som finns när artister ska köra nya låtar som ingen vill höra.
So into you, into you. Ja, den. Mm, mm. Vad heter den? Dangerous Woman?
Ingen
nej. Ah, ja. Den heter Into You. Mm. Ja, Into You. Och jag vill verkligen se henne live nu, men hon kommer inte turnera för hon håller på med sin jävla Wicked-film. Vem bryr sig? Inte jag. Släpp den jävla filmen.
Trolldom.
Ja. Ja, det var mitt Met Gala-svep, Frans. Ja.
Var inte Taylor Swift där?
Nej, hon var faktiskt inte där. Hon har inte varit där sedan typ 2018.
Ja, skönt. Ja. För dig.
Verkligen skönt, slippa se. Vilken vecka i Robinson. Det hände grejer i sammanslagningen.
Det är en helt otrolig säsong, tycker jag.
Jag tycker det är så bra.
Ja.
För att jag tycker att alla karaktärer blir fördjupade. Och att så här, man bollar, det finns inte en tydlig favorit, tycker jag, utan man bollas lite mellan olika färgstarka.
Ja. Det är plus och minus.
Jag tycker typ Robble har vuxit den här veckan i mina ögon. Ja.
Från en väldigt låg nivå från min sida, ska jag säga.
Men jag gillar ändå... Men jag kan ändå uppskatta både Paul och Robbie lite så här. Jag är här för att spela spelet.
Ja,
typ.
Ja. Ja. Men jag såg på din story att du var ute och söp med Robinson Pelle
ja!
Den veckan.
Det var en vänskap som slöts där, eller vad man ska säga.
En oväntad
som formades.
Vänskap.
Mm. En ganska väntad vänskap, eller? Nej, men vi var och tog en Valborgs vinlunch. Väldigt trevligt.
Gud, vad trevligt.
Ja, och sen har ju han stuckit iväg med några Robinson. Han umgås ju så mycket med dem från Robinson.
Nej, men det är det enda de gör. Ja. Alltså, det är hela tiden i min så här Explore Instagram-flöde. Olika Robinson-deltagare som super med varandra.
Jag tycker vi ska gå till botten med det här. Och fråga, vad fan är det de gör?
Har vi med dig, Pelle?
Hej.
Hur är läget?
Det är bra. Jag är på docusåpa-deltagare.
Ni typ filmar själva, eller?
Nej. Vi, Alma från Robinson, jobbar här i Portugal på Surfcamp. Så vi är här. Men det är också två personer från Flaco Island här.
Vilket rövgäng.
Lag Nord, ska jag.
Ja.
Ja, men
det har blivit så sammanblandat än mellan Robinson och Fuckboy. Men det kanske händer något här.
Spännande. Alltså, vi har ju sett att du är i Portugal med ett riktigt rövgäng. Berätta, vilka är ni?
Men det är jag, Gustav, Alma, Simone, Marcus och Karin som är här. Och Fuckboy Island.
Simone känns lite otippad i sammanhanget. Men ni är kompisar.
Ja, alltså hon och Alma är ju kompisar. Och det är ju Alma vi här på saker. Men jag och Gustav connectade mycket med Simone. Dels, ja, men nu är vi i sammanslagningen. Men sen är väldigt mycket hemma i Stockholm typ också. Så även om man inte packar tillsammans kan man ändå vara vänner.
Storsint. Ja, fan vad ni verkar hitta på grejer. Alltså, jag har sett på Instagram. Det känns som att det är fest varje helg.
Ja, jo, det är mycket. Vi stöter på varandra och gillar att umgås. Alltså, det är väldigt... inte vad jag tänkte mig innan jag var med i Robinson. Jag tänkte verkligen att så här, jag är där för att spela och sen kommer jag inte vara vän med någon efter. Men ja, de har hållit sig kvar. Några.
Kul.
Det är ju som en gåva. Men vi tänkte prata lite om Robinson den här veckan. Det var ju så dramatiskt. En av dina bästisar, Karin, åkte ju ut i en duell. Hur kändes det?
Det var ju otroligt fet. Det var verkligen bara som att typ så här, kraften dann ur mig. Så det var sån kraftanspänning att typ lyckas få vår lilla minoritet att ändå kunna bestämma rösterna. Och sen så bara den här jävla duellen som kändes som sånt flyt för Tyra. Alltså, Karin hade ju ägt henne i alla andra duellen. Så det var väldigt trist och det kändes väldigt tråkigt att bli av henne.
Du är ju ett av de stora hoten, får man väl ändå säga, i programmet då. Inte i Portugal.
Kanske i Portugal också.
Exakt. Ja, men hur känns det i Robinson att vara liksom den här som alla är lite... Ja.
Vill rösta ut.
Precis.
Rent krasst.
Alltså det är ju... Ja, verkligen. Men det är ju... otroligt. Alltså, det är ju verkligen barndomsdröm för mig att vara med i Robinson. Och att då Men jag, när jag kommer in i den här säsongen så ser jag alla, men alla har ju själva sett alla de här deltagarna på TV, och de, jättemånga är ju helt sjukt liksom rippade och stora gigantiska typ muskelberg, både tjejerna och killarna. Så jag tänkte ju så här, gud, jag åker ut direkt för att jag är så dålig på saker. Och sen nu i sammanhanget då, att det största hotet, alltså både dels av strategiskt, men också sen som att folk respekterar mig i tävlingarna. Det är alltså, jag har en sån hybrid nu, både i programmet men också nu i det här. Så, ja.
Ego-boost.
Det är inte bra. Ja, verkligen.
Men jag tänkte prata lite om Saira, för hon blev ju skvatt galen på dig när hon inte fick tävla. För du ställde av henne i den här pilbågstävlingen där man tävlade om brev eller ett videosamtal hem. Vad tänker du om dramat?
Ja, gud, vad tänker jag? Alltså, exakt så som jag säger i programmet. Att det är fortfarande, när jag ser det nu på TV, det är helt absurd faktiskt. Men det är faktiskt, jag skrattar ju ihjäl när jag ser det. Alltså, det är ju en hysteriskt kul argumentation, tycker jag, från hennes... Det är allt jag har att säga.
Ja, nej, men det är otroligt att hon då tänker att hon förtjänar att tävla för att hon tycker det är kul att skjuta prick. Men jag undrar om det skulle kunna handla om att hon egentligen är sur på att ni röstade på henne. Alltså att hon var chockad över att hon fick alla röster kvällen innan och att hon tar ut det på det här konstiga sättet. För det känns så orimligt att bli arg över en sån här grej.
Ja, alltså ett dock, det är Saira, alltså att hon blir orim, eller att hon är orimlig är väl ingen chock kanske. Men ja, det tror jag absolut. Det som inte är med i TV, vi kommer hem från det här rådet, så sitter vi typ ut en brasa och snackar om det. Och då hoppar hon ju på mig och Gustav direkt och säger så här, hur kan ni rösta på mig? Varför vill ni ha ut mig? De är en majoritet som alla har röstat på mig. Men hon liksom förstår inte att hon har röstat på mig också. Så hon var ju ledsen över det redan då kvällen innan och tyckte att vi hoppade på henne innan man röstade på henne. Så det har nog någonting med saken att göra. Men jag tror också på riktigt att hon... Jag tror att hon var ledsen. Alltså hon trodde att hon var bäst på pil och så var hon inte det heller. Det var fegt.
Ja, det var säkert.
Är det någon som du tycker skildras helt annorlunda på TV jämfört med hur personen är i verkligheten?
Alltså ingen som jag tycker skildras helt annorlunda, men det är ju det, konsensus bland deltagarna är ju att det är två deltagare som får en väldigt fördelaktig klippning. Och det är ju Key till exempel, som bara verkar grym i tävlingar och helt rimlig och logisk hela tiden, och det är väl kanske inte allas uppfattning på en. Och sen Saira, som trot eller ej får en fördelaktig klippning.
Okej, ja. Spännande.
Hon är liksom många fler gånger galnare. Egentligen.
Ja, men vi får ju se att hon är konfrontativ, men de kanske inte har tid att ta med alla hennes konfrontationer och gräl, konflikter.
Nej, exakt. Vi har faktiskt ett tillbråk den här veckan som de inte tar med. Direkt efter Robble Paul Marcus skriken så kallar hon mig falsk. Och så blir det något bråk omkring det.
Kallar du mig falsk? Sa du så?
jag fortsätter med lite mer lugna på. Hej allihopa, nu har Saira kallat mig falsk. Jag vill bara höra om det är någonting ni andra håller med om eller om det kommer från henne.
Pelle, wow. Alltså, det är kul att du kör så lågaffektivt bemötande.
Ja, det var verkligen... Jag har lärt mig mycket för att jobba på kollo i mina dagar.
Alltså, vi vill ju skvallra med dig hela tiden. Men vi har några avslutande frågor. Vilka är med på din nära vännerlista på Instagram?
Från Dobbinson?
Ja, eller generellt.
Eller bara... Med det.
Hur många är det liksom? På ett ungefär?
Men jag tror att det är typ 30-40 personer där kanske.
Vilka åkte direkt, vilka från Robinson åkte direkt in på NV?
Gustav, Karin och Mark och Alma.
Mysigt. Mysgäng. Mm. Postar du mycket, alltså postar du ännu grövre om Robinson på NV? För du postar ju ganska grovt, alltså, eller så här, ganska öppet, inte grovt, men väldigt
exakt.
Så frispråkigt.
Jag typ här, precis, jag känner typ att så här, nu har jag typ släppt mina min integritet online. Så jag har typ inte mycket poster på nära vänner längre för att jag lägger ut upp allt på min vanliga.
Men det tycker jag är bra. Det ska ut i luften nu.
Ut i eten.
Ut i eten.
Helt rätt. Mm. Om du ska sätta lite getingbetyg 1-5 på några olika grejer här. Vi börjar med Robinson-produktionen på TV4.
Gud, jag vill ju alltså få ett callback till en till säsong. Så nu vågar jag inte ärlig.
All-star-säsongen. Ja, men
fem getingar.
Ja, nej, jag skulle faktiskt säga. Jag säger faktiskt, alltså, de är ju jätteduktiga på sitt jobb. Men det är ju några questionable beslut kring Pauls liksom hans OP-vinst-grej att han fick ut Marco till Doble. Så det är 3.
Kokos?
1.
Kan du äta kokos idag?
ja men faktiskt att, alltså, den vi får på ärnsmaken är kokos, den är bara typ en äcklig gicka. Ofta var de sura och mögliga och det visste man liksom inte sättan. Och den i munnen. Det var inte så trevligt. Andra var väldigt faktiskt.
Nej.
Ja, ekonomin då?
Min ekonomi? Mm. Eller,
alltså, Sverige.
Min ekonomi. Ja, men den kanske på en 2. Jag är väldigt dålig på att ha pengar.
Okej, så 500 000 i vinstsumma, frågetecken. Den kanske man inte ser där då?
Den får man ju efter att det har sänt.
Okej,
om jag vinner hade jag inte sänt av den.
Okej, fattar. Och slutligen då, kärlekslivet. Vad sätter du för betyg där?
En 5. Jag och Carlone är fortfarande lyckligt kära. Han kom faktiskt till Portugal idag, så det blir jättekul.
Åh, vad roligt. Ska ni surfa ihop?
Ni och Fuckboy Island-gänget.
Ja,
du får hålla hårt i honom.
Ja, eller han är mig.
Verkligen. Surfa iväg i solnedgången med någon annan. Nej, men vad härligt. Pelle, tack snälla för att vi fick prata med dig. Det var jättekul.
Verkligen.
Tack för att jag fick snacka med er.
Ja, nu får du ha det så bra. Ses vi när du kommer hem. Kan vi ta en AV?
Yes.
Absolut,
det gör vi.
Puss,
hej. När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Denna vecka sponsras podden av Frilans Finans. Att frilansa och äga sitt eget liv utan att behöva starta företag. Att känna sig fri och skapa sin egen väg. Det är något många drömmer om. Genom att ansluta dig till Frilans Finans och bli egenanställd kan du fakturera utan företag. Det är tryggt, smidigt och enkelt och du slipper all stress med pappersarbete. Frilans Finans tar hand om försäkringar, skatter, arbetsgivaravgifter och pension. Du kan fokusera på det kreativa och det du brinner för. Frilans Finans tar hand om allt det andra runt ditt arbete. Ladda ner appen Frilans Finans eller läs mer på frilansfinans.se.
Apropå Robinson, jag vill bara dra det här lite kort. Jag tror att jag har ett halvbra scoop om Marcus.
Alltså Marcus i Robinson?
Robinson, Marcus. Okay. Entreprenören från Lidingö. Nej men så här, min algoritm på Facebook är ju helt satt ur spel sedan länge.
Är det högerextrem eller?
En blandning kan man säga.
På bouncing titties.
Lite så. På senare tid så har jag fått upp väldigt mycket reklam för läxhjälp till högstadieungdomar. Och hajade till när jag såg då att Robinson Marcus är med i en sån reklam som nöjd pappa. Jag tänkte så här, men fan, okej, ja, du vill verkligen synas, liksom. Alltså det är lite så här, okej, nu ska du mjölka ur liksom, ditt kändisskap, så. Någon dag senare fick jag också upp någon 12-åring. Det brukar jag få ofta. Men han berättade då om samma... Skoja. Han berättade om samma läxhjälpstjänst då. Men jag tänkte inte mer på det. Och sen, lite senare, samma dag, så fick jag upp en reklam om, där en kvinna pratade väldigt gott om ett företag som sysslar med barnpassning.
Ja. Gud, din algoritm är verkligen weird.
Ja, den är otroligt konstig. Men när jag nu såg Robinson den här veckan så upptäckte jag något riktigt mystiskt. Nej, men Marcus var ju en av deltagarna som fick ringa videosamtal hem till sin familj.
Ja.
Och jag tyckte att det var något väldigt bekant med den här familjen. Och jag insåg då att det här är ju då personerna som jag har sett i alla reklamfilmer för läxhjälp och barnpassning.
Mamma, pappa, barn.
Ja, och det är så här, den här historien hade ju kunnat ta slut här. Alltså de kanske är en familj som gillar att synas. Liksom. Mm. Lidingö, familjen Wahlgren. Alltså det är ju liksom klassiker. Så. Men jag var ju tvungen att göra en djupdykning på alla bolag.
Såklart.
Marcus är ju entreprenör. Mm. Och där visade det sig då att Marcus är alltså styrelseledamot i alla de här bolagen som han gör reklam för på Facebook.
Intressant.
Men det framgår inte i reklamen. Där är det bara liksom pappa till barn. Nöjd mamma som barnpassar.
Men Frans!
Nej, men alltså visst är det här ändå
lite... Det här
lite,
är pikant.
Det är lite sjukt ändå.
Det är faktiskt sjukt.
Ja, att det inte framgår.
Jag tycker det är falsk marknadsföring.
Ja, lite så.
Vi och kanske... han som är så noga med sina moraliska höga hästar.
Ja, ja. Men vi kanske går rätt in i fällan nu liksom, som pratar om det här. Det kanske är planen. För det här är också liksom under veckan som det här videosamtalet hem sänds. Så jag vet inte om det finns liksom en uträknad plan. Men du ser här, här är han.
Ja, där sitter han, ja. Nöjd pappa,
precis,
eller vad står det?
Exakt.
Där här är Marcus fru, känner du igen?
Och här är barnet.
Ja, titta. Okej, men anmäler i detta nu? Alltså
ja,
skickar in en anmälan?
Lite problematiskt är det ändå. Ja.
Tack för ditt viktiga arbete. Nästa gång ska vi prata om Ki och hennes miljonlön. Var kommer den ifrån?
Ja,
nej, jag skojar bara.
Luskar.
Lars, är han verkligen bankdirektör?
Ja, det känns riktigt lurt.
Ja, vi vet inte riktigt. Förresten har jag ett roligt skämt om Ki. Hennes Instagram heter Ki Danderyd.
Jag såg det.
Varför heter den inte Key Account Manager? Kör jingel!
LinkedIn-humor. Ja. Ah, ja, nog om Robinson.
Midsommaravsnittet har kommit och gått av Gift vid första ögonkastet.
Ja.
Du skrev att du tyckte det var lite mellanavsnitt.
Ja, ja, det kändes som att SVT gjorde sitt bästa för att forcera fram och klippa fram konflikter. Men det var ju inget som tog fart.
Nej, det var faktiskt inte det. Anastasia och Torsten hade ju en konflikt.
Snark, som man inte fick se.
Nej, som man inte fick se. De bara återberättade den efteråt. Ja. Det handlar om hennes lösnaglar.
Alltså, you had one job, SVT.
Varför
får vi inte se?
Verkligen. Men alltså, jag är lite irriterad på Torsten nu återigen. Jag tycker att han bara får ur sig grodor hela tiden. Ja. Alltså, vad är det han säger?
Men han var ju kraftigt berusad hela midsommar.
Han var faktiskt rufsig. Han hade inga glasögon typ. Men jag fattar inte att Anastasia orkar TBH. Därför att han säger ju bara exakt det han tänker på. Han har inget filter.
Jag är lite orolig att Anastasia ska känna sig väldigt gammal. Vi är liksom bara... unga, liksom, galna studenter.
Är de inte typ lika gamla?
De är lika gamla. Ja. Han säger om sina vänner, vi är galna unga studenter.
Ja.
Hon kommer känna sig väldigt gammal.
Ja, så unga såg de ju inte ut. Vi som har sett
alltså, de ser ju lastgamla ut. Hon, ja. Anastasia är ju typ yngre. Och jag tycker... det värsta jag vet är när någon ska vara så här. Hon är så modig. För då tyckte han att hon var modig att komma till hans vänner. Och hon var så här, jag ser jättemycket fram emot att träffa hans vänner, det ska bli kul.
Ja.
Det är det som är hela poängen med en relation och att så här, fira midsommar ihop.
Ja.
Men då, då sitter han och är orolig över att så här, hon ska känna sig så gammal och inte damen ska inte kunna hänga med.
Typ. Ja.
Nej,
han är mycket i sitt huvud.
Ja, men det är han. Mm. Och dessutom säger han ju rätt ut, bara, varför kan jag inte bli förälskad?
Ja, kul.
Vad kul för Anastasia
precis
att höra det.
Precis man vill höra.
Ja, nej, jag fattar verkligen att hon börjar liksom ruttna ur och känna typ... Vad får hon ut av relationen? För det känns lite nu som att Torsten har världens... Han är på värsta resan och lär sig om... kan han bli kär? Kommer han bli kär? Och hon är liksom så himla bra och bollar det och känner som att hon liksom... men finns där för honom och är rimlig och har låg affektivt bemötande. Men vad får hon ut av det? Liksom? Är hon bara en övningstjej för Torsten?
Ja.
Det är det jag kan känna.
Ja, mm.
Men ska hennes behov, ja men precis. Hennes behov ska också bli mötta. Och apropå behov så hade ju Jim och Linnea lite...
Där kan vi snacka behov du.
Alltså behoven finns. Och Jim är ju, för Linnea har ju skickat signaler då, jag vill att vi kanske ska typ chilla lite med beröringen, med bekräftelsen, med den här hela tiden... att du är på liksom.
Ja.
Och Jimmy är så här, han hör vad hon säger men han fattar inte att han bara ska backa typ.
Nej.
Så han, det är som att han bara så här, jag vet inte vad jag ska göra. Det är omöjligt att veta. Man bara, nej, det är inte omöjligt.
Det är det där med kärleksspråken. Han har ju bara beröring.
Ja,
och, han kan inget annat.
Nej, men typ.
Jag menar, jag har suttit här och halvbölat för att jag känner så här, jag behöver lite bekräftelse. Mm. Och så att jag menar, är det det här som behövs? Att jag behöver backa lite?
Mm.
Alltså, det är inte ens en svår kompromiss.
Så säger han. Mm. Så säger du.
Mm.
Nej, men så säger han. Men det är ju, alltså, det är ju exakt det hon har försökt säga hela tiden.
Ja.
Jag backar lite, men han liksom har så svårt att ta in det. För då tror han att hon inte gillar honom. Typ.
Ja, han säger ju alla de rätta sakerna.
Ja.
Så. Men ja, det är svårare att göra det.
Verkligen. Och jag tror att det är kört för dem faktiskt. Jag tror att hans bekräftelsebehov är för stort och att hon blir kvävd av all bekräftelse han ger.
Ja.
Så att hon inte får tid att känna efter själv.
Ja.
Vad tänker du?
Nej, men precis. Och det låter ju konstigt att jag säger det här. Men är de inte för öppna med sina känslor båda två? Alltså måste Linnea liksom säga det här? Liksom, jag tror inte att jag är kär i dig lika mycket som du är kär i mig. Efter liksom en och en halv vecka. Alltså,
men det, precis, för de la den känslomässiga ribban redan dag ett.
Ja.
Alltså redan sekunden efter bröllopet så var de ju så här, vi öppna och gud vad bra det här känns, och pussas och titta in i varandras ögon. Så jag tror att hon har inlämnats i den kulturen av att så här, jag måste nog säga det här, annars är jag en dålig människa typ, om jag inte berättar om de här tvivlen.
Precis. Så ja, jag vet inte, jag är all for att liksom kommunicera tydligt om sina känslor, men alltså det har gått en och en halv vecka.
Mm.
Alltså, ni måste inte vara på exakt samma plats.
Nej, det är faktiskt väldigt svårt att vara på samma plats.
Ja, lite så.
Men de bestämmer ju då i alla fall att Jim ska backa.
Mm.
Och vad händer då? Jo, då får Kalle Norvald, experten, då får han smaka på sleven istället.
Tuta iväg.
Men jag vill ha en kram först.
Ja, det bjuder jag på.
Jag förstår att Kalle slutar nu. Den här säsongen liksom.
Då ska Jim få bekräftelse från Kalle istället. Jag vill ha en kram först. Jaha.
Vi snackade ju om Fångarna på fortet förra veckan. Daniel Paris drack kiss och höll på.
Mm.
Jag lyssnade på Fördomspodden med Maria Montazami. Och där var en av fördomarna då som Emil Persson hade, att Maria alltid dricksar de kortväxta på Fort Boyard när hon är där. hon dementerade det här snabbt. Men hon var väldigt frispråkig angående hur de kortväxta är i övrigt. Och framförallt hur fruktansvärt kåta de är.
Men jag ger dem alltid en kärleksfull blick, därför att de älskar kvinnor och ger alltid kärleksblickar till oss.
Ja.
Ni ska se, jag vet inte om du har varit där.
Nej,
men de
där
tittar så kärleksfullt på varenda stilig kvinna.
Du menar att de är lite kåtbockar?
Verkligen.
Ja, de är det.
Ja, det kan
borde
jag tala om.
Borde vi låsa in dem?
Borde vi låsa in dem?
Alltså fan, jag älskar Maria Montazami ändå.
Verkligen. Men gud, scoop återigen.
Ja, men det är väldigt kul också, för hon fortsätter liksom prata om hur övertygad hon är på att de är bra i sängen också.
De vet vad de vill och de är väldigt duktiga, tror jag, på att skärma.
Just det, men det är inte så att du sover med ett öga öppet på det hotellet, för att du litar inte riktigt på vad de håller på med.
Nej, men man sover inte på Fort Boyard.
Nej, jag vet, men jag menar, man sover ni sover alla någonstans?
Ja, men de sover ju inte med oss.
Nej, det är klart. Nej. Men de kanske tar sig dit ni är, för de är så jävla korta.
Ja, det skulle vara väldigt konstigt då. Då tror jag folk kanske inte... Jag tycker det var så kul. Men jag dricksar dem inte.
Konsent. Så här.
Ja. Har du något du vill tillägga om kortväxta?
Svårt att köpa kläder säkert.
Ja, men kul tyckte jag. Det var bjussigt.
Ja, absolut. Man vill ju ha lite behind the scenes. Mauri träffade ju de här bröderna, är de väl? Eller är de det?
Didier hette ju den ena, eller så var det han som dog.
Okay.
Det var ju någon som dog. Ja.
Rip. Mm. Nej, men det är lite kul. Och de är ju väldigt lokalkända även i den lilla staden.
Ja.
Alla känner ju till dem.
Du, ja, de har kändisar. Game där.
Ja, de har legat med alla typ.
Ja, exakt, exakt. Ja, det är kul.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen.
Jag måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, de var helt...
jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.
Har du sett den stora snacksen, Baby Reindeer?
You say this woman is stalking you?
Yeah, like 6 months maybe.
Why'd it take you so long to report it?
I think she needs help. She comes to my work, my house. She sends me emails, like, all the time.
Are any threatening towards you?
Yeah.
Gissa.
Nej.
Nej.
Men det, jag kan berätta vad det är för någonting.
Mm.
Det är en verklig historia som han som spelar huvudrollen har varit med om för 10 år sedan ungefär. Och han blir alltså stalkad grovt.
Mm.
Under 4 års tid tror jag. Av en kvinna. I serien heter hon Martha. Hon är 40 plus, tjock.
Mm. Hallå? Är det relevant?
Rultig.
Okay.
Jag tycker det är relevant. Eller det är liksom så här, hon är väldigt så oattraktivt i en enormt snyggas blick.
Fattar.
Han är lite så, alltså typ den man inte hade liksom tagit i med tång typ.
Nej.
Och det är inte jag som säger det, utan det.
Ja.
Och vet du då, 3 av de 7 avsnitten är regisserade av Josefin Bornebusch.
Jaha, kul.
Ja, så att den har ju blivit så jävla succé över hela världen.
Påminner om Solsidan?
Nej, men den har en svart humor. Det är absolut så här, alltså han är komiker då.
Ja.
Och försöker make it as a comedian, stand-up. Mm. Stand-up comedian. Och då kommer, men han jobbar på en bar, så kommer den här Martha in och gråter och han tycker synd om henne. Han bjuder henne på en kopp te on the house. Och då blir hon så fäst vid honom så att hon börjar stalka honom. Och de börjar prata och allt möjligt. Och under de här åren då som hon stalkar honom, då skickar hon 41 000 mail, 744 tweets, 100 sidor brev. Mm. Och 350 timmar voicemails.
Mm.
Var lite kontakt.
Det är ett heltidsjobb.
Men jag fattar inte hur stalkare har tid.
Nej, nej.
Alltså. Och efter första avsnittet så sa jag till min kille, jag bara, uselt, gillar inte. Det här är platt, det här är boring, det här är överhypat. Alla har bara fått för sig att det här ska vara en bra serie. Och jag tyckte liksom att huvudpersonen var ganska jobbig och så här. Att det var väldigt banalt. Varför går han inte bara till polisen? Varför markerar han inte? För han bjuder ju också in henne lite grann. Att han är så här, men berätta mer om, alltså så här smicker och ja. Och det är ju precis det som jag antar att de vill att man ska tänka.
Mm.
Att man ska victimblama typ. Och sen under tiden av serien, vi fortsätter ändå kolla och det är jag glad för då fördjupas bilden av det här offret. Och liksom, jag tycker det är en väldigt bra serie som problematiserar vem det perfekta offret är.
Mm.
För jag tror att det är väldigt vanligt att någon som blir utsatt för ofredanden, övergrepp och sånt har conflicting känslor, alltså inte bara svartvita känslor, utan att det finns en massa annat där. Och under serien då så vecklar han ut sin berättelse av en historia av övergrepp och grooming. Och då får man ju såklart en annan förståelse för varför han har det lite kämpigt med liksom att sätta gränser kring sig själv. Men jag såg att Tora Rydelius, du vet, skrev på Instagram att det behövs en man för den här historien. För tänk alla kvinnor som blir stalkade av galna män. Det är väldigt svårt att liksom berätta den historien och låta ett kvinnligt offer vara komplicerat. Alltså, om man ens ska säga ett kvinnligt offer. Nej, men Alltså ett offer för brott kan också få ha konstiga så här, känslor och tycka att det är kul eller tycka att det är jobbigt eller också lite lockande eller att man tycker synd om sin förövare, att man kanske vill ha bekräftelsen och samtidigt förstör det helt och hållet ens liv, men då kanske man tycker att ens liv förtjänar att förstöras. Alltså att det finns så många konstiga liksom, lager i det här. Och jag kan hålla med om att så här, det blir en så stor succé på Netflix, tror jag, för att det är en man som berättar.
Ja.
Men det är väl tur att han gör det. Alltså för jag tror att många kan känna igen sig. Men det är absolut känslan av att en kvinna i hans sits hade klassats som typ en så galen slampa. För han berättar också att han så här, fantiserar lite om sin förövare.
Okay.
Och söker sig sexuellt till saker som påminner om det.
Okay.
Men jag tycker att det är en komplex serie som behöver sträcktittas kanske.
Man river av hela, så att säga.
Ja, vi gjorde det och det var bra.
Ja.
Och det blev ett par skratt också faktiskt. Man tror inte det i första avsnittet. Så.
Nej, det blir lättsamt.
Men det är lättsamt, ja, men ändå
feel good.
Mörk humor.
Så man ska aldrig bjuda en främling på en kopp te?
Det är det man ska ta med sig. Och det är bra. Det är faktiskt väldigt bra att du säger. Det är viktigt att berättelsen berättas även om den är av en kille. De kan också få...
De får också finnas.
De får också finnas. Men det hade varit spännande att se en sån här serie fast en kvinna. Liksom. Och nu har ju också den verkliga Martha klivit fram.
Jag läste
och sagt att jag är Martha och jag kommer stämma den här jäveln till medeltiden. Typ, för han ljuger och han hittar på. Det är han som stalkar mig. Han är besatt av mig. Han har skrivit en serie.
Ja, och, see you in court.
Ja, exakt. Så får vi se. Känslan är absolut att hon är skvatt galen.
Ja,
men jag tänkte faktiskt på det. Så här, undrar om den här serien... alltså det är bra att den finns, men undrar om den ger råg i ryggen åt stalkers. Att så här,
ja.
De älskar visst mig. De är besatta av mig också. Ja. Typ.
Men okej, ja, hon är lite koko. Jag fick en tv-idé nu. Alltså hon och Gypsy Rose ute på resa.
Ja! Absolut.
Kul, eller hur?
Fast varför ska Gypsy utsättas för den här galningen?
Ja, men hon är ju också galen.
Ja, just det. Vet du?
Hon kan leta killar ihop.
Apropå Gypsy Rose, Hailey Bieber, Eve gravid, vet inte. Lade en story igår på Gypsy Rose när de är ute och tar en smoothie i Los Angeles. Happy Tuesday!
Ja, du ser. Saker pågår.
De umgås. Hailey Bieber, alltså snacka om att hon har kommit in i finrummen, Gypsy Rose.
Glad för henne. Kommer du ihåg för några år sedan i en Insta live när Anna Bok frågade om vad hennes nya tänder kostar?
Kosta bajs. Kosta tonfisk, vet du.
Otroligt. Jag har försökt hitta det ljudklippet, men det finns ingenstans, tyvärr.
Är det sant?
Det är borta. Men
det är
nu...
iconic.
Jag vet.
Var inte tandläkaren var ju polsk, de gillar ju tonfisk eller något sånt, säger hon. Helt sjukt.
Men nu är Anna aktuell för ännu ett tandvårdsingrepp. Hon meddelade förra veckan att hon ska åka till Istanbul och korrigera sina tänder en gång för alla. Det är då i ett slags pressmeddelande på Instagram som Anna Book berättar det här och anledningen till varför hon gör det.
Färdiggjorda. Och det har nu börjat få väldigt allvarliga konsekvenser för mig att hålla på med det här cementet. Jag har till exempel förlorat 2 kronor redan. Och det gör mig väldigt osäker. Jag vågar inte prata.
Åh, det låter jättejobbigt.
Ja, det låter jobbigt att hålla på med cement. Och,
är det cement?
Ja, hon visade någon så här lite. Det är liksom man fyller på själv och lappar och lagar lite on the go.
Och fan, alltså det är min värsta mardröm att göra tänderna på det där sättet.
Ja. Nej, men
alltså
det måste
jag får
vara
sån ångest.
Ja,
pausbild när hon har slipat ner sina tänder och de bara är små piggar.
Ja.
That haunts me.
Ja, ja.
Alltså det är min sömnparalys typ.
Ja.
Att känna den... Fattar du hur det ilar i de små stumparna?
Gud, stackare. Nej, men jag minns när Anna Book fick nya tänder senast. Det var ju då när hon var så nöjd också med den här tandläkaren. Nu blev
jag
det ju
visste inte att hon
inte
hade några problem.
Nej.
Hon har hållit det här hemligt.
Ja, precis. Men då lät det ju så här.
Jag hade mina nya tänder när jag var med i Biggest Loser. Och de första jag fick, de var jag inte nöjd med.
Så du tyckte inte att du var fin eller?
Nej, men alltså, jag tyckte inte det. De första porslinskronorna jag fick var inte tillräckligt vita. Jag ville ha ett Hollywood smile. Jag ville ha brilliant fucking white.
De var verkligen vita
det
också.
Det var de verkligen. Men allt angående det här nya turkiska ingreppet då beskrivs väldigt detaljerat på Instagram så. Och hon har också taggat den här kliniken dit hon ska och så vidare. Inte få vara bloggbevakning nu, men det osar ju spons.
Så. Ja, men det är inte sponsmärkt.
Det är inte sponsmärkt. Mm. Men med det sagt så förstår jag att Anna Book söker spons för det här med tanke på hur dyrt det är. Och gå till tandläkaren och
gratis,
säga
alltså.
Hej. Liksom. Så. Men jag kände bara
slänga alltså, käft.
Ja, exakt. Men alltså måtte den här turkiska kliniken veta vad de gör nu, för nu måste det fan bli rätt.
Men jag orkar inte tycka synd om Anna Book längre.
Nej, men vi alltså, håller...
Nej, men förlåt.
Nej, kvinnohat.
Oj, verkligen. Nej, men hon har ju lätt för att... När hon har det jobbigt, vilket hon har haft många gånger på olika sätt, så målar hon ju ut det som att hon har det jobbigast i världen. Och som att det är så jävla synd om henne. Och ja, det kanske det är. Men... Jag orkar inte mer.
Nej. Men jag håller
med det sagt,
tänder och
så
tår.
Älskar vi Anna Book i den här podden?
Ja, det gör vi verkligen.
Eller?
Ja.
Okej.
Okay. Anna Book-podden. Yes.
Det har hänt något med mitt favoritprogram, Frans.
Mm-hmm.
Alltså, jag kollar ju slaviskt på Alla mot alla.
Jag också.
Du gör det?
Ja, absolut.
Kul säsong.
Jätteroligt.
Det är ju swingers-säsong att de byter par lite grann. Blandar upp paren. Men, vad fan har hänt med redaktionen? Det är någonting som är ruttet på Nexiko.
Nej, utveckla.
Jag ska inte säga så. Nej, men alltså, svårighetsgraden har blivit helt sjukt.
Ja.
För det är som att det är så specifika områden de frågar om.
Ja.
Den tidiga liksom, jättebra balansen tycker jag mellan så här, svårt, lätt, mellan, den är helt borta. Allting är bara piss svårt eller piss lätt typ. Och det tycker jag gör det mycket tråkigare att kolla. Och typ inte ens Under Pressure är skonat från det här.
Nej, där har det blivit jävligt svårt.
Alltså det är så svårt. Det är ju den segmentet där man ska ställa många frågor på en minut och man kan få jättemånga poäng då. I en Under Pressure till exempel, då var temat mellan vilka år, och då skulle man ju säga så här, ett år där man tror att det här skedde.
Ja.
Och då var det så här, mellan vilka år satt Henrik Fixeus i talangjuryn? Det var en fråga.
Aktuellt program.
Vad hade du svarat på det?
Ja, men 2009.
Ja, fel. Svaret var 2011. Det var inte ens ett spann. Det var inte ett spann, det var ett år.
Ja, det är ändå sjukt.
Det är en sadist som skriver den frågan.
Ja. Mm.
Ett annat var, när levde Wilhelm Erövraren?
Det var väl 1066.
Var det?
Eller skrek. Var inte det slaget vid Hastings?
Jaha, du
nej,
visste
kan
det här
ha fel. Jag kan ha fel.
Jag tyckte det var i alla fall pissvårt.
Ja.
Och nu igår, senaste avsnittet då, då var Under Pressure temat svaret rimmar på pralin.
Ja.
Det är så svårt.
Ja.
Men okej, då ska man tänka, okej, det rimmar på pralin.
Ja.
Och då var en fråga, känslan när jag ställer kluriga quizfrågor, nej, treordigt svar på känslan när jag ställer kluriga quizfrågor åt Janne och Cecilia. Kan du gissa? Rimma på pralin.
Det är inte
treordigt svar. Ska jag säga vad det var?
Ja.
Pärlor åt svin.
Otroligt
långsökt. Alltså, men jag sitter och kokar. Jag skriker i soffan varje dag. Min sambo får be mig lugna ner mig. Det är för svårt!
Men jag tänker, alltså de kör ju också 4 avsnitt i veckan och har gjort det nu liksom i 5 år, om inte mer.
De börjar få slut på frågor.
Ja, men de får ju börja återanvända.
Jag tycker också det.
Ja. Börja om med säsong 1.
Ja, och liksom särskilt Under Pressure tycker jag, där ska man ha en chans.
Ja.
Och för nu känslan är verkligen att de är så här, fan hörni, vi behöver lite frågor. Googla, vad har jag framför mig? En planta. Googla planta.
Ja, ja.
Och sen så här, hitta svåra ord och skriva en fråga om det.
När ska vi få med Alla mot alla?
Alltså det är min största dröm.
Min också.
Åh, vad kul!
Jag tror typ att vi hade kompletterat varandra.
Ja, men jag tror också det. Det gick ju bra i landskampen, då vann vi ju.
Visst, ja. Mm.
Men gud vad kul, jag vill jättegärna vara med Alla mot alla.
Ja. Ring Mexiko, oss. Ring oss.
Jag tar tillbaka allt jag sa om sadistiska, frågeredaktörer.
Men då kan de ju, om de tar med oss nu så kan de ju sätta dit oss.
Ja, det kan de.
Och visa hur jävla dumma vi är.
Ja, men vi har ju redan sagt att det är för svårt. Så ja, vi har helgarderat oss, så det är perfekt.
Jättebra, jättebra.
Men nästa vecka, då ska vi vara med i All mot alla. Och ska vi fortsätta podda.
Det blir en stor Taylor Swift-special. Skoja. Hon kommer ju hit.
Nej men skrek, just det. Okej, förlåt, jag ska inte göra spyr. Vi får se vad det blir om, helt enkelt.
Ja.
Det kanske blir Taylor-fri zon. Var inte det mysigt?
Safe space. Ja. Blank space.
Ja. Blank space!
Vi hörs.
Vi hörs. Puss och kram.
Puss.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.